Podplay.
At the time, due to my extensive executive level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant compartments and in a position of extreme trust, both in my military and civilian capacities. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program.
Året 2023 går till historien som det mest politiskt explosiva vi någonsin haft i UFO-världen. Något som kulminerade när visselblåsaren David Grush fick sina ord protokollförda i kongressen om amerikanskt förvarade icke-mänskliga farkoster. Hans berättelse gav rejäla ringar på vattnet och landade i ett extraordinärt lagförslag som skulle skaka om hela försvarsindustrin.
If, as the rumors suggest, decades ago the government gave some of this to Lockheed Martin or one of the big defense or aerospace contractors, the government now takes it back.
Du lyssnar på Världen bortom vår. En podd som utmanar de gamla idéerna om vår plats i universum. För människan har ju genom alla tider frågat sig själv om vi är ensamma i rymden. Men frågan är om den formuleringen räcker. Är vi ens ensamma på vår egna planet?
It is my belief that the United States is in possession of exotic material.
And they know they saw something, and their radars locked onto it.
There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are.
Vi fortsätter där vi slutade i det förra avsnittet, där vi pratade om den mörka sidan av anklagelserna som Grush la fram. Där hot, trakasserier och potentiella dödsfall skett i hemlighetsmakeriets tjänst.
At one point you said that there has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports?
I know of multiple colleagues of mine that got physically injured.
By UAPs or by people within the federal government?
Both.
Okay, so there has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans.
I can't get into the specifics in an open environment, but what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing.
Det är ju rätt häpnadsväckande svar, eller hur? Vad tänker man då liksom då? Dels har de här... Han säger inte utomjordiga, men han pratar ändå om alien då, så att det är något främmande, va? De ska ha skadat hans vänner, åtminstone. Och även då federala myndigheterna har varit efter och skadat dem rent fysiskt. Han pratar nu om dödsfall.
I kongressförhöret var det ganska många tillfällen då Grush valde den försiktiga vägen framåt och hänvisade till sekretess. Men i hans tv-sända intervju med News Nation lyckades journalisten Ross Coulthart få fram lite mer substans i frågan kring mordfall.
At the very least, I saw substantive evidence that white collar crime was committed.
Have people been killed to protect this secret?
Based on the people I talked to, that was an ongoing concern. Yeah, unfortunately, I've heard some really un-American things I don't want to repeat right now.
So you have a strong suspicion that people have been murdered to protect the secret.
Over the years, yeah.
Så enligt Grush finns det alltså mörka krafter inom försvarsindustrin som inte bara har förföljt och hotat människor för att skydda den hemliga verksamheten, utan även begått regelrätta mord. Några namn på offren eller på gärningsmännen har vi ju inte i dagsläget, men personerna med detaljerad kännedom om brottsligheten ska alltså ha väglätts av Grush till rätt instanser. En namnlista som Grush däremot har bidragit med är den här.
What agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, whether it's about funding, what programs are happening and what's out there?
I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those.
And how soon can we get that list?
I'm happy to provide that to you after the hearing.
En lista alltså på samarbetsvilliga och fientliga individer som ska finnas inom myndigheter och försvarsindustrin. De personer som ska vara en del av det maskineri som enligt Grush ägnar sig åt ingenjörsmässiga omöjligheter. Man kan ju fråga sig då hur det i hela friden kan vara möjligt att dölja ett projekt av en sån här magnitud. Ett begrepp man ofta stöter på i sådana här sammanhang är compartmentalisering. Alltså helt enkelt där aktiviteter inom projekten är strikt uppdelade. Där avdelningar jobbar med en specifik del av programmet utan att ha någon vetskap om vad övriga delar av aktivitetskedjan gör. Allt för att skapa en så liten helhetsbild som möjligt för människorna som är involverade. Men extremt avancerade projekt kräver ju också extrema resurser. Och bevisligen så har ju inte någon regeringsrevisor upptäckt pengar öronmärkta för UFO-bygge. Så frågan är ju då, hur finansieras projekten? Så frågan är ju då, hur finansieras projekten?
I will give you generalities. I can get very specific in a closed session, misappropriation of funds.
Does that mean that there is money in the budget that is said to go to a program, but it doesn't, and it goes to something else?
Yes, I have specific knowledge of that. Yep.
Do you think U.S. corporations are overcharging for certain tech they're selling to the U.S. government, and that additional money is going to programs?
Correct, through something called IRAD.
Förskingring av medel, eller i det här fallet pengaslussning på ren svenska. Grush menar att han har specifik kännedom om hur delar av försvarsbudgeten som egentligen är menat att gå till ett specifikt projekt istället olagligt flyttas till UFO-programmen. Han säger därtill att företag inom försvarsindustrin säljer produkter till regeringen till ett högre pris för att i sin tur låta överskotten slussas vidare till hemliga projekt. Just hemliga militära projekt är såklart inget nytt. Det har funnits i över 70 amerikanska år. Men förutom det påstådda pengamissbruket så är det ju även den bristande transparensen gentemot kongressen som i det här fallet är förbjuden. Det vill säga att projekten sjösätts och finansieras helt utan vetskap från den politiska ledningen. Grush gör en kort sammanfattning av processen här och slänger sig med en hel del byråkratiska termer. Men vi går igenom dem efteråt.
And when you say that they're above congressional oversight, what do you mean?
Complicated question. So there's, you know, some, I would call it abuse here. So congressional oversight of conventional special access programs, so I'll use Title 10, so DOD as an example, right? So 10 U.S. Code Section 119 discusses congressional oversight of SAPs, discusses the DepSecDef's ability to waive congressional reporting. However, the Gang of Eight is at least supposed to be notified if a, you know, waived or waived bigoted unacknowledged SAP is created, and that's public law.
Vi börjar med begreppet Special Access Programs, eller SAPs, som enkelt förklarat är ett hemligt projekt eller program med ett innehåll vars åtkomst kräver en särskild säkerhetsklassificering. Det finns två typer av SAPs, erkända och icke-erkända, där en erkänd SAPs existens är offentlig samtidigt som dess innehåll förblir hemlighetsstämplat. Sen har vi de icke-erkända SAPsen vars existens enbart är känd för berättigade personer. Icke-erkända SAPs behöver inte redovisas inför kongressen, men behöver däremot enligt lag redovisas inför en liten skara av kongressen som kallas för Gang of Eight. Den här gruppen består av ledare från båda partier och har rätt att ta del av särskild underrättelseinformation. Och det Grush då hävdar gällande bristen av congressional oversight är alltså då att programmen existerar bortom kongressens och Gang of Eights kännedom. Så här har vi då hela bakgrunden till varför vi fick kongressförhöret med David Grush. Alltså påstått illegala aktiviteter som omfattar ett missbruk av offentliga finanser och undangömning av information till de politiska ledarna. Inte är det då konstigt att politikerna reagerar och förutom kongressförhöret tar till sig åtgärder för att utöka transparensen kring UFO-frågan. För i samma veva som Grush kommer ut inför världen så presenterar demokraternas tungviktare Chuck Schumer, majoritetsledare i senaten och medlem i just Gang of Eight, ett lagförslag vars formuleringar får den att tappa hakan.
And finally, I'm pleased the NDAA will include my amendment on increasing transparency on UAPs or unidentified anomalous phenomena. UAPs generate a lot of curiosity for many Americans. And with that curiosity, sometimes comes misinformation. For these and many other reasons, I look forward to beginning floor consideration of the NDA bill today. The four things I've mentioned, dealing with fentanyl, dealing with competition with China, dealing with AI, and with making public the UAP phenomena and what we know about them in an unclassified way, are all important additions to the defense bill. And I'm glad we added them in.
Chuck Schumer listar här det som man anser är viktiga prioriteringar för amerikanska folket. Fentanylepidemin, Kina, AI och UFO-transparens. Förlåt mig, men vem fan kunde förutspå den meningen för 10 år sedan? Och bara faktumet att en av världens mäktigaste politiker personligen sätter sitt namn och rykte på spel för att en gång för alla lägga UFO-korten på bordet. Vad betyder det egentligen?
Ja, men det betyder ju någonting. Tyngden ökar ju väsentligt. Chuck Schumer är inte vem som helst. Han har varit med jättelänge. Han är en ledare. Han står för liksom demokraternas linje. Så det är oerhört viktigt det han säger.
It holds a huge amount of weight, and here's why. I think when people like Tim Burchett hold a hearing in a subcommittee, it's very easy for other politicians and political journalists to portray him as a maverick, a loose cannon, and say, well, there are some new entries into Congress and they've got some funny ideas. So for Chuck Schumer to personally put his name to this when he didn't have to as Senate Majority Leader, what it does is it sends a message to people that this is not just mavericks in Congress. This is the big guns, the political heavyweights. And if people go through that 64-page amendment, it is mind-blowing.
So let us. Låt oss gå igenom en av de mest häpnadsväckande lagförslag som någonsin har författats. The UAP Disclosure Act of 2023. Utöver de banbrytande åtgärder som man vill implementera så är det slående att öppna upp det här offentliga dokumentet och läsa definitioner om begrepp som tidigare bara viftats bort som konspirationsteorier. Och det ena är då huvudbegreppet UAP, alltså Unidentified Anomalous Phenomenon, som man beskriver som ett objekt som verkar i rymden, atmosfären, luften och under vatten med kapaciteter som är bortom vad vi vet är möjligt inom det fysiska ramverk som accepteras idag. Man ger 6 sammanfattande karaktärsdrag över UAP. Och några av dem är omedelbar acceleration, överljudshastigheter utan att spränga ljudbarriären, transmedium travel, alltså atmosfär till vatten till exempel, och fysiska effekter på människor och miljöer i närheten. Sen har vi definitionen av legacy programs, alltså de mångåriga program som David Grush hänvisar till, som definieras som projekt som utfärdas av staten eller privata sektorn för att samla, utnyttja eller återskapa teknologier från okänt ursprung eller undersökning av biologisk bevisning från levande eller bortgången icke-mänsklig intelligens. Och just det sistnämnda, icke-mänsklig intelligens, beskriver man som en medveten, kännande, icke-mänsklig livsform som kan antas ligga bakom UAPs som den federala regeringen är medveten om. I flera år har vi sett klubbade lagförslag där man använder sig av formuleringar som förekommer även här. Men beskrivningen om non-human intelligence tar ju såklart det här lagförslaget till en helt ny nivå. Nu pratar man inte bara om märkliga incidenter i luftrummen, utan om en alternativ livsform som potentiellt verkar runt om oss. Och begreppet nämns över 20 gånger i texten.
Yes, and you could say, well, it's speculative, but as you say, to put it in so often, to me, it implies a presupposition that, all the people involved in drafting this and then subsequently signing this are writing this from a position of either knowledge that these things exist or a very strong belief that such things exist, and not just a strong belief that comes from personal opinion, but clearly comes from having been told it by sources they consider to be unimpeachable.
Sen har vi då de faktiska åtgärderna som skulle införas, där framförallt två initiativ vägde allra tyngst. Det ena var insamlandet av alla federala UAP-relaterade dokument och offentliggöra dem för allmänheten, förutsatt att de inte skulle skapa en direkt fara för den nationella säkerheten. Och fara för den nationella säkerheten behöver ju i det här fallet inte nödvändigtvis betyda en militär utsatthet, utan berör även andra aspekter av vad ett stort UFO-avslöjande skulle innebära för samhället i stort. För om USAs regering skulle gå ut och visa upp dokument som bortom tvivel påvisar att vi beblandar oss med utomjordingar, så finns ju såklart en risk att folk helt enkelt skulle tappa det. Ingen kan förutspå hur ekonomin, kyrkorna och den allmänna mentala hälsan hos människor skulle påverkas av något så verklighetsfrånvänt. Så med det i åtanke skulle man även upprätta en så kallad review board bestående av människor med olika yrkesroller i samhället som tillsammans skulle bedöma tyngden av det eventuella offentliggörandet. Bland annat skulle review boarden bestå av en forskare, en ekonom, professionell historiker, sociolog och en person med erfarenhet inom underrättelsesfären. Den andra och mest spektakulära åtgärden som lagförslaget krävde berörde den teknologi som påstås gömmas inom försvarsindustrin. På sida 57 i dokumentet uttrycker man sig om exercise of eminent domain, där man säger att all upphämtad teknologi av okänd härkomst tillsammans med biologiskt bevismaterial av icke-mänsklig intelligens helt och hållet ska överlåtas till den federala regeringen. Vid tillfället att sånt material skulle existera så ska det finnas tillgängligt för reviewboarden, som därefter genomför en analys över hur lämpligt ett offentliggörande skulle vara.
Which translated into English means if, as the rumors suggest, decades ago the government gave some of this to Lockheed Martin or Northrop or Boeing or any one of the big defense or aerospace contractors, the government now takes it back. One of the scenarios under consideration is the scenario where this tech has been given to them decades ago in some cases, and they simply haven't been able to figure it out. I mean, unless, if we are dealing with another civilization, unless their level of technology is really only 20 or 30 years ahead of us, I'm not sure we would be able to figure it out. Imagine if you went back in time and showed your smartphone to people in the Stone Age. They would just say it was a flat, shiny rock doing magic. They wouldn't be able to figure it out, reverse engineer it, build it, build new ones. So there's a scenario where Lockheed Martin have it, but can't do a thing with it.
Så vid det här laget, i slutet av 2023, så hade vi det slutgiltiga juridiska grundarbetet avklarat. Allting var på plats, manegen var krattad och nu skulle det här lagförslaget se till att alla UFO-frågeställningar äntligen skulle bli besvarade, en gång för alla. Men det blev nekat. Den republikanske representanthusledamoten Mike Turner var en av dem som jobbade allra hårdast för att motverka lagförslaget, med det juridiska argumentet att Chuck Schumers förslag om en review board hade inneburit ett finansiering av ett arbete som redan görs av ARO och att ARO hade behövt läggas ner innan man kan anta Schumers förslag. Det i sig stämmer ju helt enkelt inte. ARO:s uppdrag och Schumers förslag skiljer sig rejält, men om man vill veta mer om hur Mike Turner resonerat i frågan så blir det svårt, eftersom att han har vägrat kommentera frågan mer än att förslaget helt enkelt var dåligt författat och att det är skapat av en pro-alien-rörelse inom kongressen. Men om det inte finns någonting att dölja, varför skulle man då vilja blockera det här? Svaret kanske kan hittas i Mike Turners karaktär och lista av finansiella och politiska intressen. Vid två tillfällen har han utsetts till en av de mest korrupta medlemmarna i kongressen efter att ha ertappats med att ha gett både fördelar och slussade kampanjmedel till familjemedlemmar och närstående. Listan av de röda flaggor som viftas kring honom kan göras lång, men vi lämnar hans övriga kontroverser åt sidan. Om ett lagförslag är menat att exponera hemlighållen teknologi inom försvarsindustrin, är det då en slump att Mike Turner genom åren tagit emot miljontals kronor från dess största aktörer, som exempelvis Lockheed Martin och Raytheon? Är det en slump att det är just han som blockerar förslaget när Lockheed Martin har flera verksamheter i Turners hemstat Ohio? Är det en slump att det är just Mike Turner, samma person som har använt tiotals miljoner kronor av skattemedel för att finansiera projekt åt ett annat försvarsteknologiskt företag, Radiance Technologies? Poängen är att hans koppling till det militära industrikomplexet är oförnekbart. Om det fanns någon person som försvarsindustrin skulle använda sig av för att gå deras ärende, så är det just en person som Mike Turner. Chuck Schumer själv ventilerade sin frustration i kongressen.
The United States government has gathered a great deal of information about UAPs over many decades, but has refused to share it with the American people. That is wrong, and additionally, it breeds mistrust. It is really an outrage the House didn't work with us on adopting our proposal for a review board. Now it means that declassification of UAP records will be largely up to the same entities that have blocked, obfuscated their disclosure for decades.
Så lagförslaget blev reducerat till någonting obetydligt. Försvarsindustrin kommer inte behöva stå till svars. Och en review board för att avklassificera dokument för allmänheten är nu ett minne blott. Och som Chuck Schumer säger så kommer de här dokumenten att vara kvar i samma händer som under alla år har hållit dem hemliga. Ett totalt politiskt misslyckande för UFO-frågan, som alltså bara var en hårsmån bort för att få sina frågetecken uträtade. Bristen på sakliga argument varför man har valt att blockera åtgärderna saknas fortfarande. Och Ross Coulthart, journalisten som intervjuade David Grush, sammanfattade situationen väldigt väl.
I think all along there was a group in the defense aerospace lobby that wanted this legislation suppressed. We were led to believe that there was going to be a bipartisan support, but all along certain lickspittle congressmen, groveling shills to the defense aerospace industry, were only too happy to stick their craven tongues in various orifices of the defense aerospace industry and essentially allow themselves to be manipulated to allow the subversion of public accountability for this issue. I just think it's a disgrace. It's a sad reflection on American democracy. We can talk about what we've got left in the legislation that is going to go to the vote, but frankly, it's a pale shadow of what could have been.
Det historiska UFO-året 2023 som gav oss så mycket kunde alltså gett oss ännu mer. Framtiden får utvisa huruvida det här var toppen av UFO-frågans slagkraft eller bara en liten milstolpe. Men oavsett vad så kommer det här alltid förbli året då en visselblåsare satte sitt liv, jobb och rykte på spel för att hans uppfattade sanning skulle fram. Frågan är ju dock, hur ska man tolka hela Grush-episoden? Hur mycket tyngd kan vi lägga i hans uttalanden?
Alltså jag var lite frustrerad över att han, David Grush då, inte sa mera. Han sa de sakerna som han har sagt tidigare då i intervjuer. Det handlar ju inte om hans trovärdighet egentligen. Det handlar om de här personerna som han säger att han har pratat med, om deras trovärdighet. Och han då, är de the real thing? Är de verkligen sanna? Då är det här en jättegrej. Vi kan inte bedöma detta utifrån vad Grush säger enbart.
Yeah, let me run through, I think, the full spectrum of possibilities with David Grush, because there aren't many. Firstly is that he's been completely truthful and this is all real. Secondly is he's been completely truthful, but he has just been convinced of that by other people who are not being truthful with him for some reason. So perhaps he's the inadvertent victim of some sort of deception operation, a PSYOP, an intelligence, counterintelligence operation. The third possibility is that he is a willing participant in such a disinformation campaign. The fourth possibility, and I'm quite attracted to this, is that he's part of this believer faction and he genuinely thinks this is all true. And what they're doing is shaking the tree as hard as they can to see what falls out. They're trying to put pressure. What I'm saying is that the believer faction thinks that there are these legacy programs, but they haven't been able to find them, even with all their security clearances. And that, so they're making waves, as I say, shaking the tree to see what falls out. And then at the other end of the spectrum, he's just a disgruntled employee who's making it all up, either to make himself a media personality because he wants to sell a book or something, or just to cause trouble for his former employees who he now doesn't like. So I think I've run through the full spectrum of possibilities there.
I nästa avsnitt, UFO:n och Sverige, där vi går igenom några av de mest intressanta fallen på hemmaplan. Ett 1900-tal fyllt av incidenter som involverade det svenska försvaret och Säpo, men som än idag förblir olösta fall.
Han beskriver ju det här som ett cylinderformat föremål, långt som ett trafikflygplan ungefär, utan antenner, fenor, stjärt.
Hon fattar ju, det här är ju inte någonting som borde vara där. Var det någonting jättekonstigt? Hon rusar in då och ropar på sin mamma och pappa. Och de kommer ut och tillsammans står alla tre då och tittar på det här.
De är pålitliga. Det är min bedömning att de här ska man sätta tilltro till. Det här är förnuftiga människor.
Du har lyssnat på Världen bortom vår. En podd som är producerad och klippt av mig, Jonathan Garces.
Play, en del av